är så komplicerat i både jaktlig och social mening att det vore ogörligt för en utomstående att hålla allt detta i huvudet och därefter fatta rätt beslut på de få sekunder då flocken med skjutbara dovhjortar passerar. Dagen hade börjat mycket bra. Efter de vanliga ceremonierna på gräsmattan framför slottet där värden rabblat upp alla de restriktioner som gällde. Inte vildsvinsgaltar över en viss storlek, inga suggor som förde kultingar, inga halvskovlade dovhjortar, självfallet inga kronhjortar mellan 8 och 12 taggar. Lika självfallet inga råbockar med fällda horn, inga råjätter, såvida man inte var absolut övertygad om att de saknade killingar, och så vidare. Hade jägarna haft en mycket lyckad start. Under det första drevet hade det skjutits 12 skott, varav ett dubbelskott, som skulle kunna antyda att en jaktkamrat misslyckats eftersom han inte träffat perfekt med sitt första skott. Och det var därför med viss oro, som han naturligtvis inte visade med en min, som jaktvärden Claes Paper hade återsamlat styrkan för att gå igenom vad som hade hänt. Det som hade hänt var att 12 djur hade skjutits med 12 skott. Dubbelskottet förklarades av att en av kusinerna, Claude Hamilton, hade skjutit en dubblé, där det ena djuret var en kapital dovhjort med en krona på gränsen till bronsmedalj och det andra djuret var en smal hind. Samtliga djur var perfekt skjutna och eftersökspatrullen, som är menande flin som de tillät sig när de trodde att grevarna och baronerna inte såg, hade gjort sig beredd att rycka ut för att spåra skadskjutna djur, fick återvända till sin Volkswagen-buss och samla in sina ivriga, skällande hundar. Och sen hade dagen fortsatt lika lyckat som den börjat. Det föll lika många djur som avfyrade skott under en hel dag, vilket är ovanligt, till och med i de sammanhang där den skånska slottsadeln sluter sig samman och jagar utan utbölingar. En så lyckad jakt är därför en garanti för en lyckad middag. Det finns ingen som skäms bland gästerna och måste tröstas. Alla har lyckats väl. Och äran för detta kan frikostigt fördelas i en närmast socialistisk ordning där ingen är för mer än den andra. Middagen inleddes klockan 19.00 som vanligt, alltså en timme efter att vallokalerna hade stängts och nationens öde var definitivt avgjort. Stämningen var naturligtvis mycket hög. Inte så mycket beroende på att jakten varit lyckad, som för att ingen varit misslyckad. Det hölls de tal som seden kräver, där man harangerade varandra på olika sätt. Från jaktkungen Claude Hamiltons tal, spelat avundsjukt kommenterat av kusin Raoul Hamilton, fram till Tottens mattack, eftersom han hade värdinnan till bordet. Det enda besynnerliga var att man satt där, var och en övertygad om att nationens och kanske den egna gårdens, det heter inte slott, öde just nu höll på att avgöras, utan att man fick ta reda på hur det gick. Det skulle vara oförskämt att lämna middagsbordet bara för en sån sak. Värdinnan var inte omedveten om problematiken. Mest var hon förvisso lättad över att inte jakten gått dåligt, eftersom det skulle ha förstört middagen på mer än ett sätt. För det första är det överhuvudtaget dystert om en bjudjakt med vissa pretensioner går åt helvete. För det andra fanns det alldeles särskilda problem med just själva middagen. Det ena problemet var dubbelgrevinnan. Hon hette Vaktmeister Hamilton i efternamn, men var född Jönsson och hade således i tur och ordning varit gift med en vaktmeister och därefter en Hamilton och överlevt de båda, för att sen flytta ihop med en socialdemokratisk pensionerad politiker som förvisso kunde bära mörk kostym, men i allt övrigt var sosse. Hur mycket han än försökte spela statsman och nyfrälst moderat efter pension som ambassadör. Dubbelgrevinnan var illa tåld. Och öknamnet kom sig naturligtvis av att hon numera bara var trolovad med sin uppkomling, eftersom hon annars skulle förlora de två grevliga namnen. Av olika sociala skäl hade det emellertid varit svårt att inte bjuda henne. Hennes trolovade hade fått en formell inbjudan till middagen och jakten, men som förväntat.